Elsie hade en gång sett han ta en 3 cm lång spiker, stille den på hodet på kökenbordet och lägga sin egen luckhed och hånd på bordet, cirka 12 cm runna. Strax efter hade spikren begynt att vibrera och bevägit sig över bordet som om den blev trucket av en våldsam kraft, helt till den änte upp föran mig 20 vägeliga hånd. Når blev du klar över att du hade slik ögner? Spurta Britt Edvard Meyer. Jeg skjønte det da jeg var en liten gutt, svarte svitseren. Allerede da gikk det opp for meg at jeg tenkte annerledes enn folk flest. Har denne mentale kraften noe med magi å gjøre? Ville Li vite. Ordet magisk beskriver bare det at man bruker denne kraften. Ikke noe annet. Utelukkende det at man bruker den. Når oppdaget du at du hadde magisk evner? Spurte Li og gjentok Britts spørsmål. Allerede da jeg var en liten gutt. Hvordan skjedde det? Det var svart som vekket slike krefter i meg, fortalte Meyer. Han lærte meg hvordan jeg skulle bruke kreftene, og hvordan jeg skulle arbeide for å videre utvikle dem. Kan du få ting til å bevege seg eller slukke et stearinlys bare ved å tenke på det? Spurte Li. Jeg har aldri prøvd, sa Meyer. Jegen Rike. Han fortalte dem en kort historie. Da han var 6 år gammel og bare veide 27 kilo, hadde faren, som holdt på å bygge på huset, spurt gutten om han kunne kjøre en trillebår fullastet med jordvekke for å et upptall. Trillebåren veide 2 eller 3 ganger så mye som den lille gutten. Ved å konsentrere seg voldsomt påstod Meyer at han bare ved hjelp av tankekraft hadde klart å løfte trillebåren ut av det dype hullet. Ved en annen anledning fortalte Meyer at han hadde fått en tykk metallskje til å smelte bare ved å ta på den. En dag han hadde sittet og rørt i kaffen, hadde han, som for å understreke et poeng, viftet med teskjeen i luften. Med et ble skjeen myk. Og det harde metallet hadde i løpet av noen sekunder forvandlet seg til en flytende, sølvaktig væske som rant ned på bordet. Mange mennesker hadde vært vitne til denne forunderlige episoden. Da TV-en hørte denne historien, utbrøt han, hvorfor i all verden samlet dere ikke på det metallet som hadde smeltet? Det var det ingen som hadde tenkt på. I neste øyeblikk reste Meyer seg efter av bordet. Vent et øyeblikk. Han gikk ut kjøkkendøren og de hørte at han forsvant ut på låven. Mannen kom tilbake med en skiten skoeske som han satte på kjøkkenbordet, fortalte Le. Inne i esken lå det et eller annet som var baket inn i brunt papir. Den enarmede mannen åpnet forsiktig i pakken. Alle sammen hang over skulderen hans. Jeg spurte pleide på henne om jeg kunne få en bit av romskipet. Som Meyer. Allt de gav mig var noen metallprøver. Li Elders var rask til å knipse et par bildet av Britt og Meyer som åpnet skorsken. De fikk øye på flere mindre pakker som var omhyggelig innbakket i brunt papir, og i grav paktene lå et metallstykke som Meyer sa at han hadde fått av blødebåene. Vi satt inne på kjøkkenet da meg visste oss metallstykkene. Bånspilleren var slått på. Og det fullt mulig å høre hva Meyer ser. Han forteller at paktene inneholdt biter av metallet som ble brukt i romskipsgråget. Litt etter litt åpnet Meyer de små pakene, og etter hvert dukket det frem stenprøver, krystaller og et skinnende metallfragment. Pleiadeboene har fortalt meg at det fremstillingen av det spesielle metallet foregår i flere stadier, sa Meyer. Her er notat en i jeg tok om akkuratet. I hver pake var det stukket inn brune, livsete papperbitter. Dette var Meyers håndskrivne notater som kort beskrev hva pakken inneholdt. Ifølge notaten representerte metallbiten nest siste stadium i en syltringsfremstillingsprosess. I en annen pake glimtet en halvan en centimeter høy trekantformet bit, som ettersigende var en legering av sølv og gull. Ifølge Wendeles TV-ens hadde det bare skjedd et par ganger tidligere at vitenskapen var blitt forelagt materiale som dette. Meyer hade haft metallbiten i sitt eje i över 3 år och det hade icke fallt han innan till han skulle visa Stevens biten, i ett försök på att överbevisa amerikanerna om att han snackat sant. Ända en gång skönte han att i Meyers tillfälle måtte han själv stille de riktiga spörsmålen, ellers ville han aldrig få svar. Meyer gav de 3 amerikanerna flera metallpröver och kristaller som de kunde ta med till USA och få analysert. Det närmet seg nå slutet av det planlagda 5 dagars uppehållet i Schweiz. Stevens och äktaparet Elders hade ruckit och samlin med mängda testet och vittneprov och en räckegenstander som kunde undersökas närmare i ett forskningslaboratorium, fotografier, metallbitar, lydbandupptak och filmklipp. Stevens var omöjlig ända mer överväldet efter annan gangs besök på gården. Det blev mer och mer klart för mig att en enkelt man omöjlig kunde ha hållit så många människor fånar över så lång tid. Jag har själv prövd mig på trickfotografering och vet hur rent er få till överbevisande bilder av genstander som sväver i luften. Och skulle fabrikära alla de forskjellige bilderna som mig har tagit utan att bli upptaget, utan att ha medsammensfåne, utan resurser av något slag, utan utstyr, utan pengar och med en arm och ett kamera som icke är särliga dansar, är omtrent umlig. Jag kan icke i min villaste fantasi förestilla mig hur förmannen skulle sätta in ett slikt apparat. Det pålitteligste vittnet var sannsynligvis Herbert Runkel. Han var både intelligent och ärlig, hade observerat mig över längre tid och var tydligt svärt förvirrat på grund av det han hade sett och upplevt. Herbert mynte att det är folk som bara hade sett någon få av bilderna till mig och som påstod att det den enarmade mannen var en svindler, rätt och slätt icke hade fattat innehåll det i denna märkeliga saken. Slike påstander kommer alltid därför av folk som icke har kännskap till saken, sa Herbert. De har hört om den eller sett ett eller 2 bilder. De har aldrig besökt någon av de städerna hur bilderna är tatt. De som har varit på stedet ser alltid detsamma, det är rikemulig och lageslike förfalskningar. Mot slutet av upphållet bestämte Li och Britt Elders seg för att kicka på ett av kontaktstädene, slet en höjtopp i åsen i närheten av Hasenbol. Jag upplevde ett sannhetens ögonblick då jag stod på toppen av knausen, fortalte Li Elders senare. Jag klättrade topp dit Meyer hade tagit omlagen 1/3 av de bästa bilderna sina. Plus 8 mm filmen, och i samma ögonblick visste jag med säkerhet att det var något förklarligt som föregick här. De stora avstånden, det kupphärte terrenget. Allt pekte i samma rutning. Edvard Meyer var icke en glöfmaker. F.R.A. där var Meyer hade stått och han fotograferat duffen, till 34-grunden av bildet, är det omlag 40 meter. Det är med andra ord ett gott stycke. Jag ter och tro att det är små UFO-modeller vi ser på bilderna. Rätt bak tröter det en svärtbratt skråning, fortsatte Britt. Det är alltid kallt här uppe. Det blåser stadig en sur vind. All TV har Edvard tatt både filmer och en mängda bilder här uppe, framhållt Li Elders. Det var då jag begynte att tänka, okej, bilderna är riket tatt med modeller och de är varken ryttos hjärt eller fiksett på. Så spörsmålet är, vad är de då? 7-7. En eftermiddag med klar och blå himmel den 24. juni 1947 blev det lille sportsflöet till Kenneth Arnold truffet av en kraftig lysstråle. Det skedde så brått att Arnolds första tanke var att han hade kol eller det med utan ett fly. I nästa ögonblick upptaget han en mängd lysande objekter som flö i formas jon och som for över fjälltoppen i otrolig hastighet. Själv på 150 kilometers avstånd kunde de tydeligt ses med det blotta öj. Arnold trodde först det måtte vara en ny typ av jetfly, men då han så närmare efter, la han märke till något rart. Ingen av flyen hade halstycker. De okänte objekten svingte till höger för Arnolds fly och gjorde manövre Arnold aldrig hade sett något fly utföra tidigare. De flög nu regelmed i tårnormasjon med lederfartöet på toppen och de andra fartöen under. Det minnet mest av allt om speedbåtar i Höjsjö, eller också om halen på en kinesisk drage som blåser hit och dit i vinden, skrev Arnold i boken The Coming of the Saucers, de flyvande tallerknen är här. Det var fascinerande att se hårdan de mäckvärdiga farkosten bäljet genom luften mens de vipphet med vininne och sent ut kraftiga blåvita lysglimt. Arnold tog tiden på lederfart till ÖTFRA syden den av Mount Ramier och hela VM till Mount Adams, en distans som målte omlag 60 km. Objektet tillbaka hela denna distansen på utroliga 42 sekunder. Sommaren 1947 var det raskaste känt i experiment flöt, det amerikanska X-et flöt, utviklet av Bell Aircraft Corporation. Det minnet gick så lite om en gigantisk gevärkule, var utstyrt med raketmotor och var bygget för att kunna fly fortare än lyden. Det skulle i midlertid gå ända en månad för flyvaren Sjöjäge bröt lydmuren med X-et flöt. Allt tevel visste Arnolds beregning rathe de skinnande metallfart ene flö i nästan ima två, eller i en fart som tillsvarte nästan det dobbelta av lydens hastighet. Då Arnold landet i Pendleton, Oregon, försökte han förgäves och uppsporre FBI:s lokala representant för att rapportera om episoden. Till slut forthalte han de andra piloterna på flygplatsen vad han hade upplevt. Snart fick lokalpressen nyss om Arnolds observationer, och i löpet av två korta dygn stod Arnolds historia på trycket över 150 aviser. Han fortalte journalist igen med AT-objekten han hade sett, så ut som talurkner, slike manskiner över vannflaten. Arnolds beskrivelse fick strax en av reporterna till och döpe de mörkeliga farkostener för flyvande tallerkner. Det skedde under den kalla krigen i USA, och militära analytiker var en stund överbevist om att de gådefulla observationen var del av ett kommunistiskt komplott som hade till hänsikt att skapa panik den amerikanska befolkningen. Då Arnolds historie kom på tryck, vart det icke länge för forskenliga instanser begynt och intressera sig för hans person, bland annat FBI, CIA. Skattemyndigheterna och den militära efterrättningstjänsten. Myndigheterna hoppet och kunde bevisa att han var uppåligt helig, sinns förvirret eller kanske tillåg med medlem av kommunistpartiet. Men Arnold var icke bara en främragande och stödig flyvär, han hade god dömekraft och ett god syn, han hade också plättfri vandel. I tiden som följde kom det stadig rapporter om okänte flyvande objekter som var observerade av pålitliga personer, bland annat av flera flyvare. En räcka av objekten var observerat på västkusten, 150 km in i landet. De virket svärt avancerade, flög i supersonisk hastighet och hade en utformning ingen hade sett maken till för. Aviserna skrev om Verenes nya observation, och publikum mast och myndigheten. Vad var det som egentligen föregick? Observationer av denna typen blev raskt stämplet som massehallucinationer av representanter för flyvapnet, som stilte sig totalt avvisande till seriöst och undersökte de föroroligande observationerna. Militärmyndigheten fasthöll till hur det gått till det var ett komplott satt i scen med kommunistsympatisörer som hade till hänsikt att skrämma den amerikanska befolkningen. En annan teori var att de lysande objekten i nattohimmelen var ett sovjetpåfund som hade som mål att förvirra militärflygarna, slik att de sovjetraketter kunde lura sig förbi den amerikanska radaren. Men tonen var plötsligt icke så skråsikel lenjed av flyvapnets egna folk, piloter och navigatörer, också hävdet att ha sett och känt flyvande objekter. Visst det var ryssarnas verk. Varför hade de icke tagit fientliga handlingar eller andra synliga strategischemanövrer? De flyvande objekten är duckat upp till alla dögnets tider, över hela landet, och förbluffet tusenvis av amerikaner med sina otroliga manövrer inser ner. Ingen tänkte den gång på det som senare skulle bli känt som den extraterrestriella hypotesen. Möjligheten för att denna teknologien stammet för avvärdena som låg miljarder av mil för jorden, eller till och med för andra galaxer. Under den andra världskrig hade både amerikansk och brittiska flyvare rapporter om okänta objekter som flög i otroliga hastigheter och glödde till förger för orange till röd och vitt, och tillbaka till orange igen. De allierte döpte disse farkostene for foo-fighters. En flyværrapport hette å ha sett 15 slike foo-fighters i løpet av en dag. Han beskrev dem som 3 meter breda objekter som skinte med en gylden, metallisk glans. I nærheten av Truklagon i Japan rapporterte mannskapet på at B-29 fly AT-kuleformede objekter dukket opp og svevet over hodet på dem, blunket med lysene som skiftet fra rød til orange, tilbake til rødt og så til hvitt. En flyver fortalte AT-objektene glødet med en intens fluorescerende rød farge og at de verken hadde vinger eller drivstofftanker. De allierte flyverne trodde at det var tyske experimentfly de hadde fått i kikkerten. Myndighetene var på sin side overbevist om det måtte være radiostyrte objekter som var ment å forvirre radarsystemet. Tyskene og japanerne mistenkte at de okjente objektene var hemmelige våpen som ble skutt opp av de allierte. Enkelte forskere konkluderte med at fenomenet var identisk med Saint Elmo's lys, små kuleglimt som ofte blir observert rundt metallobjekter i forbindelse med elektriske stormer. Det amerikanske flyvåpenet avskrev melding genom massehallucinationer og et beklagelig resultat av krigsnerver. Som mer än för Arnold Svensson i observation hade hundrevis av skandinaver observerat spökelsesraketter på nattehimmelen, lyskuller som lignett på meteorer bevegit sig i höga hastigheter, men uppförte sig samtidigt på en måde som blev beskrevet som icke-meteorisk. Amerikanerna mente att dessa observationen kunde sättas i förbindelse med sovjetiska experimenter vid det sovjetiska rakettcentret i Peenemünde. I midlertid fantes det ikke bevis for at det så var tilfelle, og snart opphørte spøkelsesraketenes nattlige flyvninger uten at man fant nå en forklaring på fenomenet. 11.947 slo Arnolds observasjon ned som en bombe over hele verden. Bare 3 måneder senere ble slike observasjoner rapportert så hyppig at sjefen for R-materiell kommand, general Nathan Twining. I ett brev till en general i flyvåpenet, konkluderade med följande, observationen må ha basis i faktiska fenomener. Det kan omöjligt resa om hallucinationer eller fantasier. De observerte och identifierade genstandene karakteriseres av extrem bråstigningsvinkel, usedvanliga manövringsegenskaper, särlig roll. I tillägg till att de är påfallande undvikande så fort vår fly kommer under värme de och pröver att ta kontakt. Det är grund till att tro att enkelt av objektenes tyres manuellt eller automatisk, eller också att de är fjärnstyrt. I all stillhet etablerade det amerikanske flyvåpenet projekt Cygn, 2 uker efter att en F-51 kampflyvär, Thomas Mantell. Döde under jakten på en UFO i närheten av Louisville, Kentucky. Mantels sista radiokontakt fick männen i kontrolltornet till åspisörer. Den är metallisk och enormt stor. Nå begynner den att klättra. Därefter, nå en sekund senare, den är över mig och jag haller in på den. Jag går upp till 6000 meter. Klockan var 3 och mätter middagen. Det var Mantels sista ord. Hagen Timesen är mistet kontrolltornet huffen av syne. Ike länge ett och blev det klart att F-51-flyet hade styrtet. För flyvraket hade ruckit och bli kallt, hade det amerikanske flyvåpenet kokt samman en historia som de hoppet ville tillfredsstilla både presse och publikum. Militärmyndigheten fortalte att Mantell hade jagat planeten Venus i 30 minuter. Det het sig att han hade företat en bra uppstigning utan att ha tillsträckliga oxygenreserver, och att han till slut hade mistet bevisstheten. Mannen döde under jakten på en planet som låg många miljoner kilometer unna, försäkret flyvåpenet allmänheten om. Och själv om Venus ettervärt blir satt i förbindelse med många andra förklarliga observationer. Var planeten akkurat denne dagen ved 3-tiden om ettermiddagen en knapp en ålstor lysfläck så svag att det icke kunde ses med det blotta öy. I den hemliga rapporten FRA-projekt signatur forskarna stod följande åles, det mystiska objektet som en pilot får få lite in till han mistet bevisstheten, blev först identifierat som planeten Venus. Senare undersökelser visar emellertid att höjdag kompassrutning får Venus och de observerte objekt på nörnte tidspunkt icke er sammanfallande. Objektet anses främdeles som icke identifice. Projektsin knyttet ettervert till segen räcker höjt kvalifice medarbetare. Experterna främsatte något av teorier som sökt att förklara de gådefulla observationerna, den jordiska teorien och den icke-jordiska teorien. I den jordiska hypotesen var ryssarnas luftstyrka i färd med att övergå amerikanernas. Amerikanerna hade tidigare drevet hemliga experimenter med flytypen XFMU-1, ett cirkel runt fly som blev kallt Flying Flapjack. I den icke-jordiska hypotesen kom rymdvarelser som nummer 2 på listan över möjliga förklaringar, efter interplanetarisk sjöfart öjer. Siden den sista teorien icke låt sig pröva ut, försökte fortsvarets efterforskare först att avgöra om Sovjet och aparte tysk rakett- och bombetestingslaboratorier kunde ha konstruerat de avancerade, flyvande fartygerna. Tyske luftfartsingenjörer hade utvecklat en räcke banebrytande fly, och ryktene kunde fortälla att russerna fortsatte försöka ene. De amerikanska efterforskarna studerat en öje hur eneste rapport som omhandlat tysk aeronautisk forskning och beregnat de tyske prototypenes förväntade maximumshastigheter. De kontaktet tyske vitenskapsmag spurte om sovjetrusserna ville vara i stand till att utvikla flyvande tallerkner på bakgrund av disse prototypene. Svaret kom prompte, ingen fly klart och utför manövrering ur maken till de flyvande tallerknernes. Man tjente rätt och slett icke till några aerodynamiskt material som tålte slike påkjänninger. Och selv om slike fly kunde byggas, ville icke människor kunne bemanne dem på grund av de våldsomme påkjänningen de ville bli utsatt för ombord i farkosten. Den ena observationen efter den andra fortsatte att förvirra det amerikanska flyvopenet. FRA 1948-1951 får Grön Ildkuller över Atomic Energy Commission installa sjonen i Los Alamos med en antat maximumshastighet på cirka 45 000 km i timmen. Dussin visa forskare, specialagenter FRA flyvopenet, ruteflypiloter, militärflyvare och säkerhetsinspektörer vid Los Alamos anlägget rapporterte om över 200 tillfälliga enorma halvmoneformade objekter, ringer och skivor var observert. De flög i extrema höjder och sände ut ett så kraftigt grönt lys att det lyste upp fjällen omkring i nattemörket. Flera personer fortalte att de hade sett flätte, skiveformade objekter som bevägit sig i tillsvarande höje hastigheter och skiftet färge FRA strålande vitt till rödgult, röd och grönt. En flyvare observerade natten lysande ildgullen ord for Santafe. Mal en fotball med fluorescerande maling som får den till att lyse grönt i mörket. Be en person som står omlag 30 meter honom och kaste ballen så har tanken rätt mot deg. Slik föles det att möta en ildkulle. Flyvopenet bär med teoriexperten doktor. Linken la pass om att lösa mysteriet. La pass konkluderade raskt med AT-observationen näppe kunde ha något med teoriter att göra. Han mente AT-ildkullen var fjärnstyrte våpen som i all hemlighet blev utbrövd i området. Men varken militärmyndigheten eller FBI kände till ATs like fortsök föregick i USA. De var också överbevist om AT eller rike russerna drevs like experimenter. I januari 1949 sen på FBIs lokalkontor i San Antonio ett telegram till FBI-chef Edgar B. Hoover. I telegrammet stod det att läsa att de ukentliga efterrättningskonferensen gick med till och dröfte icke-identifice luftfartöjer eller icke-identifice eriske fenomener, mer känt som flyvande tallerkner och ildkuller. Allt efterrättningspersonalen må behandla alla detaljer vedrörande dessa observationerna som klassificerar materialet. Uthävelsen är gjort av FBI. Över får allmänheten fasthållt flyvopenet att det flyvande tallerkner icke vara en tänd solreflexer i laftskydöcke, glittrande krystaller som stammet FRA exploderte meteorer, eller möjligens kämpehagel som suste genom atmosfären. Sannheten var en ganska annan. I all hemlighet hade efterrättningstjänsten begynt att undersöka om fenomenet hade extraterrestriell upprinnelse. I 1951 tog flera höjtanerkjente forskare till ordet för att de gröna ildkullen över Los Alamos var ubemannade testfartöjer som var sent in i jordens atmosfär efter att romskip som befann sig flera hundra kilometer ute i rommet. Tre forskare efter att White Sands utstyrte med teleskop och stoppeklåke fullt i ett sölvigt, flott, 30 meter långt ovalt objekt som flög i cirka 100 000 meters höjd i en hastighet av cirka 40 000 kilometer i timmen. Den ena av forskarna var marinofficer. I en artikel han skrev och som på förhand var klarat av marinen, framhållt han, jag är överbevist om att det var en flyvande tallriken jag så, och vidare att dessa objekt är en romskip som kommer ifrån andra planeter. Farkosten blir antagligvis styrt av mänskeliknande, intelligenta skapningar. En kapten och en navigatör ombord i ett IC-3-flyrapportet till icke länge efter att de hade sett en mörkblå glöd på undersidan av något som liknade ett vingelöst B-29 fly, 600-700 meter ifrån flyet deras. Denna observationen fick strax efter ryttningsfolken i projektsingen på banan. Det var på tide att förreta en samlad vurdering av situationen, slog efterrättningsofficeren fast. Den toppeliga rapporten de utarbetat i sakens anledning, konkluderade med att existensen av mystiska, flyvande objekter bäst kunde förklaras som besök för att avancera, utomjordiska samfund. Denna hypotesen ville möjligen sadanet grundlaget för framtidens UFO-forskning. Hade det icke värt för att det stabschefgeneral Hoyt S. Vandenberg i flyvopenet blankt nektet och accepterade den. Istiden sände han rapporten tillbaka till flyvopenets efterrättningstjänste, och den strax blev hemligstämplet. Stabsmedlemmar i projektsingen som hoppet på en vidökar i R. fält att de icke hade norvalg. De var nött till att forkaste projektets upprinneliga hypotes till fördel för en ny, offerexister rike. Ektaparet Elders och Tomvel hade lagt om ögnrytmen och utfört det mesteparten av intershyperbeidet i de sena nattetimmen år kontoren var tomme för folk. Dahlia och Britt Elders kom tillbaka för Auschwitz, blev firklöveret sitt ända till långt på natt, kväll efter kväll. Och diskuterade den utroliga Meijer-saken. Det är så många oklara punkter i denna saken, sades tvens till de andra. Ärligt allt, ger er överbevist om att det föregår märkeliga ting i närheten av gården till Meijer. Aldrig värden om han har fabriket bild i henne själv. Det är heller ingen andra i miljöet runt han som är ristan till att trycka med slike bilder. Efter ett av de nattliga mötena skrev Britt Elders följande i dagboken sin, Stiv är optimistisk med hänsyn till mig i saken. Tror att jag vi ändeligen har kommit bort i en UFO-sak som håller ärvan. Lir främdeles skeptisk, er på jakt efter dyktige, kvalificer folk som kan analysera materialet. Budsjättet er på $10,000. Planlägg er en tur till LA för att presentera saken för universiteten där. Kanske levere in den intressante stenen till vetenskaplig analys. Britt inrammet scenario att hon hade ivret för att det mannen hennes skulle engagera sig i Meijer-ytterforskningen. Lin ölte. Innerst inne likte han Meijer, de fant donen raskt. Men jobben i interser på galt det andra vi hade på gang gjorde att han icke bara kunde kutta ut klienter och ta fatt på den svetsiska UFO-gåten. Men Lin nysgerig. Och denna utfordringen blev för mye för han. Han satte sig ned och spurte både sig själv och oss andra. Vårdan har den enarmade bonden klart och genomför en slik kämpeblöv. Stevens största bekymring var att hema ju nästan hade för mye bevismaterial. Det antal kontakter som Meijer hävdet och haft, kombinert med de usedvanliga skarpa bilderna, gjorde historien hans närmast för god till att vara sann. Vanligvis är UFO när kontakten svärt raskang angst för ett else, framhållt Stevens. Vid annan gangs kontakt med när UFO-specialisten med AT-trovärdigheten till närkontaktvittnet synker. Detta är ett slags lynet slår aldrig ned tog anger samma stensyndrom. Når det sker för tredje gang, synker trovärdigheten ytterligare. I det tillfälle påstår mannen att han har haft kontakt med för över 100 gånger. Lee Elders var främdeles skeptisk. De ubesatte spørsmålene var for mange. Hvordan kunne for eksempel meie plutselig forsvinne, og så like plutselig dukke opp igjen? Lee mynte at mannen på en eller annen måte fikk familie og bekjente til å tro at han forsvant. Jeg god